Infångning av koldioxid från luften kan komma att bli en nödvändighet om vi ska nå målet om 1,5 graders temperaturhöjning. I förra avsnittet diskuterade vi möjligheten att förvara koldioxiden under jord. Men i detta avsnitt av Supermiljöpodden ska vi göra en djupdykning i tekniken som gör det möjligt att använda koldioxid som råvara. Förutom detta pratas även Åsa Romson, dataspel och miljöaktivism. Välkommen till Supermiljöpodden med Ellen Palm och mig, Vera Telemo. Och här i sommarvärmen i Lund sitter jag alltså med Ellen Palm och göttar oss i en väldigt, väldigt varm studio.
Ja, jag har precis fått en falafel också så att jag är väldigt nöjd, både varm och mätt.
Varm och mätt, det är den bästa känslan. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag har varit i Höganäs idag på stålfabriken där de gör järnstålpulver. Det är väldigt spännande. En väldigt lång dag, jag började i Göteborg och slutar här i radiostudion.
Men vad gör man på en stålfabrik?
Alltså de gör ett pulver som man då gör saker av istället för att kanske gjuta grejer som man gör med vanligt stål. Så gör de ett pulver som man kan trycka ihop grejer med. Alltså att man gör, det är mycket lättare och bättre. Vi pratar inte så mycket om själva. Vi tittade på produktionen så jag vet hur de hackar sönder och torkar och pressar samman och gör rent allt möjligt. Men vi pratade framförallt om långsiktiga, hur de tänker kring långsiktiga klimatmål och vad de har för visioner för 2050 och sådär. För basindustrin är en av de sektorer i samhället som inte har alls fått den uppmärksamheten som då, som vi har pratat om här förut, transport, energi, mat. Det finns sektorer där det finns mycket mer idéer och uppmärksamhet, men basindustrin ligger lite efter men har verkligen börjat komma igång.
Men är det samma det här du pratade om när du var nere i Bryssel,
ja, exakt.
Med de här som var oroliga för det kinesiska stålet?
Ja,
och
men det här var helt andra toner här. I Bryssel så var det att folk, eller att stålindustrins representanter var rädda för att Europa skulle förlora jobben. Och det var liksom ganska mycket mer kortsiktigt snack om det dumpade stålet från Kina och så vidare. Men nu idag så var det mycket mer prat om framtida tekniker kanske, eller visioner på hur man kan. Alltså det var inte så mycket snack om specifika tekniska lösningar, men man hade ändå en bild av att så här, vi är en del av framtiden. Med lätt stål kan man göra bränslesnålare fordon, eller man kan göra liksom specifikt, för svenskt stål, det ska man ju säga, är ganska sällan helt vanligt bulkstål, utan det är sånt ganska specifikt stål. Så att det finns, ja. Så det var härligt.
Det var innovativt.
Ja, men det var bra. Alltså, ibland när man träffar företag så håller de sig till sin färdiga, vad ska man säga, liksom PowerPoint som en kommunikatör har gjort. Men här var det väldigt frispråkigt och öppet och det var väldigt bra. Bra samtal.
Bra samtal. Härligt. Och vi ska ju faktiskt prata mer om vad Ellen gör hela dagarna när vi ska prata om att använda koldioxid som råvara. Men först lite nyheter.
Åsa Romson har avgått som Miljöpartiets språkrör och Isabella Lövin föreslås som hennes efterträdare. Den här riten har väl kommit till oss alla idag på eftermiddagen. Hur har du reagerat, Vera?
Jag tyckte det var lite oväntat ändå att de avsätter bara en av språkrören. Men å andra sidan så har ju Åsa Romson fått väldigt mycket kritik och det känns som att det har varit tuffa tider för henne. Så på ett sätt känner jag att det känns skönt för henne, men det är ju mer en personlig liksom, som människa. Men också kanske lite märkligt att bara byta ut en, jag vet inte.
Ja, jag såg en tv eller en videosändning med henne där hon var hon gav ett väldigt, väldigt starkt intryck, påverkad men stark. Och liksom, när hon mötte media på ett sätt som jag inte riktigt tycker att jag har sett den innan. Så det kändes kanske som du säger att hon har fått andas ut kring all den här hetsen och pressen som har varit kring henne. Vi har pratat förut i podden här om Paris-tweeten till exempel. Mm. Som där hon, när, ja, vill du göra en recap?
Ja, när det här terrordådet i Paris hände så tweetade Åsa Romson någonting i stil med vad hände med Paris-mötet nu efter det här dådet. Och fick mycket kritik för att hon då satte mötet framför de här människoliven som spilldes i Paris. Och
jag argumenterar tvärtom, många med mig, att hon skrev ju, vi känner med dem här, men vad hände med mötet? Och vad hände med mötet? Och att jag tyckte att det var fullt rimligt att hon som klimatminister tänkte på det och hade tyckt att det var konstigt om hon inte gjorde det. Men det där
en annan diskussion.
Jag tycker olika om det. Och samma sak, jag tycker att det har dratts många skop mot henne som har varit lite omotiverade, som det här med bottenfärgen som var för någon somra sedan. hon har någon träskuta och så hade den någon bottenfärg som...
Aha, mm.
Men jag bara menar att så här, ja, men det är inte riktigt, det fick liksom oproportionerligt stora dimensioner och jag tycker att det har varit väldigt många, vissa drev kanske är rimliga men andra inte riktigt.
Nej, och det är där man eller där jag kan känna att jag upplever att många kvinnor just utsätts för de här dreven. Nu har vi i och för sig haft två andra miljöpartister som också har utsatts för drev av olika slag. Men det jag upplever ändå att liksom mot Åsa Romson och Mona Sahlin och så vidare, att det är väldigt starkt just mot kvinnor. Men det kanske är att jag är bekänslig för att jag själv är kvinna. Jag vet
men,
inte.
Och det, men det är andra sidan så. DN skrev i en intervju som de publicerade här nu. Så det här är ett citat då. Så säger reporten till Åsa Romson. Gustav Fridolin har själv medgett att det främst är han som har stått för misstagen under den här krishanteringen som har skett den senaste tiden. Ändå är det du som får gå. Är det rättvist? Och det är ju verkligen en väldigt bra fråga. Och hon svarade superbra om att politik är ett förtroendeuppdrag och att oavsett vad som är sant så handlar det i slutändan om att ha förtroende. Mm. Hon sa inte det här med att vara sant. Men att, liksom att, att det handlar om förtroende. Och då känns det ju helt liksom sjukt på något sätt. Att, så här, att Miljöpartiet passar på då kanske att peta en som inte är så poppis i opinionen. Och har kvar liksom en liten sån gullgris som de flesta inte har något ont emot. Förutom att han kanske är präktig. Liksom.
Ja.
Och så...
Men det kan ju också vara, funderade jag nu på, att Isabella Lövin har ju känts som en kandidat för den kvinnliga delen av språkrören, är ju alltid en man och en kvinna. Men alltså jag har inte, det här är ju kanske också att jag är dåligt insett, men jag har inte någon känsla av någon man som har varit så i ropet eller som ersättare. Jag vet inte om
men
det är liksom...
Men om man istället skulle gå på vem som då... har varit skyldig för misstagen snarare än liksom rekryteringsbas. En annan grej som jag tänkte på som kanske inte alls är relevant för den här krisen och nya språkrören och så vidare, men det är förvirringen mellan Löfven och Lövin som kommer bli total.
Ja, nej, det är någonting de måste
byta. Statsminister och vice statsminister Lövin och Löfven, det kommer.
Yes. Ja, det är ändå roligt tycker jag. Som göteborgare kan jag ändå uppskatta detta. Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper nu en ny version av sin modifikation till onlinespelet Minecraft. Nu kommer det vara möjligt att göra både miljökonsekvensanalyser och återvinna metaller från gamla redskap i spelet.
Det är ju strålande nu.
Ja, jag tycker också det. Alltså, nu får man ju skämmas lite. Jag visste ju inte ens vad det här var för spel faktiskt när jag läste den här nyheten. Men jag tycker ändå var kul.
Men vill du förklara för våra lyssnare vad Minecraft är då?
Ja, det är alltså ett spel där man bygger en värld. Liksom. Man utvinner resurser, man bygger något slags samhälle som man ska få hålla och det finns olika saker man kan göra. Och det har varit ganska mycket att man kan ha gruvutvinning. Och då har SGU innan gjort en applikation till den här som heter Better Geo. Som är att man som har lagt in liksom massa bergarter och mer specifikt så att människor ska lära sig om geologi när de spelar det här spelet. Som också är ganska kul. Men då har de nu uppgraderat den till att även ha att man typ kan råka förorena saker och ting och då dör människor. Och att man kan liksom då återvinna gamla redskap och göra nytt stål eller nya använda metallerna igen. Och då funderar jag på det här med att det är väldigt roligt att man gör det, men tror du att det här är något som ökar medvetenheten att liksom göra en sån här applikation till ett spel?
Alltså det är väl ett super stort spel, inte bara i Sverige utan även globalt.
Ja, det är ett jättestort
så
spel.
Så det tror jag verkligen. Eller jag tänker på så här, många av de som jag känner som spelar mycket dataspel har ju mycket av sitt, dels typ engelska vokabulär. Och det är mycket så här krigsföringstermer som de kanske inte använder vardagen, men absolut, det var superroligt att en sån ganska torr institution.
Ja, jag tror SGU är lite sköje på något sätt, jag vet inte riktigt. Eller de försöker sköja till. Det är ju ändå härligt. Nej, men för det finns ju vissa, alltså just det här med att nå ut med miljöfrågor till olika typer av människor tror jag kan vara, vi har pratat innan om det här med trängselskatt och att det kan vara svårt kanske för miljömänniskor att förstå instrumenten hos väldigt bilburna människor. Alltså, och att det kanske liksom, en typisk sån här grej hade jag aldrig kommit på.
Nej, och du hade inte heller mötts av det här, men jättemånga av dem som att du inte spelar Minecraft. Men jag läste, eller det var en annan förra veckan, eller för några veckor sedan, så var det också ett kultur installation i olika köpcentrum där det lästes poesi från olika människor som hade varit på flykt. Eller, det var liksom, handlade om resande och varande och samhällspunkt och så vidare. Men och allting var inbäddat i en applikation som var tydligen super häftig då för teknikmänniskor. Så att de hade, då hade liksom studenter från KTH som inte annars kanske är en del av svenska poesivärlden hade mött. Liksom. Och det hade skett ganska häftiga, när de berättade om det på radion så var det väldigt, det här mötet liksom. Det här låter som ett liknande
möte.
Mm. Efter de nyheterna så går vi över till vad som är denna veckans tema i Supermiljöpodden, nämligen att använda koldioxid som råvara. För om vi ska hålla oss under 2 graders uppvärmning och om vi ska nå ett fossilfritt nollutsläppssamhälle så kanske det blir nödvändigt att fånga in koldioxiden från atmosfären eller punktkällor. I förra avsnittet så pratade vi om att lagra koldioxid, så kallad CCS, som går ut på att man lagrar infångad koldioxid i berggrunden. Men den här energikrävande och i vissa fall riskfyllda tekniken har mött väldigt mycket motstånd och hos allmänheten och de flesta projekt är nedlagda. Och därför, och av andra anledningar, så har man istället börjat kolla på att använda den infångade koldioxiden som den kolråvara det faktiskt skulle kunna vara.
Och hur har det här mötts? Finns det någon... Det kanske inte finns en stor allmän opinion än.
Nej, jag vill... Det finns en artikel, en studie kring opinionen kring det här. Men det blir liksom lite... Det är så här en ganska liten studie. Så att man kan inte riktigt säga att ja, det är för nytt för att det ska finnas någon allmän opinion. Men det skulle vara, jag skulle tycka att det var väldigt spännande att göra en undersökning om det.
Ja, jag kan tänka mig... Alltså det, för det har ju inte de här... nackdelarna med förvaring och om det sipprar ut och så vidare. Men det är ju fortfarande samma typ av att man kan fortsätta ha en fossilbaserad energiproduktion. Men då subventionerar genom att man fångar in koldioxiden igen och gör någonting av den.
Men det är också så, den kritiken som kom ändå, eller som har mötts när folk har gått ut med det här. För det finns ett stort tyskt företag som har gjort en skum som delvis är baserad på kol från koldioxid. Men då har, alltså alla kan ju inte så mycket om kemi, det är inte givet. Men man vet att koldioxid är en gas.
Mm.
Och så får man en madrass som är liksom lite skummig så här. Och då så var det folk som trodde att om man låg på den så kommer koldioxiden åka ut.
Jaha.
Alltså att man trodde att gasen var intryckt så som man använde gas för att blåsa upp saker. Och inte förstod liksom den kemiska skillnaden mellan att man istället har alltså, haft i sönder koldioxidmolekylen och använt kolet. Precis som kol i marken eller kol i metan eller olja och gjort plast.
Ja, för det är okej. Okay. Det kan jag så, förstå. Det finns då ju blir liksom, man inte så glad.
Man bara, den här flaskan är gjord av koldioxid. Så bara, uff, men koldioxid är dåligt. Det vill jag inte ha.
Nej.
Alltså, så att det finns...
Nej, och hade det varit koldioxid, ren koldioxid i skumgummi-madrassen så känns det inte så gött kanske att ligga där och götta sig.
Nej, verkligen. Så att det finns ju verkligen en svårighet att kommunicera användandet av koldioxid.
Ja, för det är ganska komplicerat. Men jag tänker också att det måste vara samma problem med att fånga in och använda koldioxid som när man bara förvarar den. Det här med att det är energikrävande.
Absolut.
Och ja, men alla de problemen måste ju fortfarande finnas kvar. Och sen är ju frågan vad man gör med produkterna då efter man har använt dem.
Mm. Vi pratade ju lite förra veckan om det här med att man gör typ... Alltså kalkliknande grejer som man kan använda som byggmaterial. Som du tyckte att man skulle gräva ner. Men
ja, jag tyckte att man skulle gräva ner.
Men som är ett byggmaterial som man kan använda. Och då blir det ju faktiskt långtidslagrat. Men det är en ganska vanlig användning är till exempel i växthus. Alltså att man höjer koldioxidhalten i växthus för att växterna ska växa mer. Och den handlar ju om atmosfären.
Mm, det finns det ju många. Det vet jag att det finns ändå sådana här projekt med sådana vertikala odlingar. Sådana stora hus där de odlar. Att man tar kanske koldioxid från ett värmeverk eller så leder in.
Ja, jättevanligt i Holland, nästan alla tomatväxthusen.
Det är ju väldigt smart, men det är ju också som du säger, då kommer den ju ut igen och då kanske det baseras på att man har ett biodrivmedel eller så vidare.
Ett koldioxid som man har.
I framtiden så får man göra på det viset. Men man skulle ju också kunna tänka sig med om, för det du har forskat mest på är plast, att göra plast från koldioxid.
Mm.
Och skulle man inte kunna se ett scenario då man gjorde plast, använde plastgrejen tills man inte skulle använda plastgrejen mer, knölade ihop den och grävde ner den? Ja, förlåt att jag är obsessed med grävning. Men jag vill bara få, jag vill få minusutsläpp.
Du vill få minuset, men
om... Eller förstår du vad jag menar? Men... Eller är det helt onödigt att gå via plasten då? Är det bättre att bara gräva ner det som gas? För jag tänker en plast är ändå inte som en gas så lätt att liksom den flyger ut, utan plast är ändå ett material som känns lättare att hålla...
Mm, men jag tror att man, om man tänker att CCU, som det här kallas då, Carbon Capture and Use, är till för att minska växthusgasutsläppen i atmosfären, Man ska inte se det som den typen av verktyg. Alltså man kan ju se det som det, eftersom att, eller många tror att det är det, eftersom att CCS, det här med att lagra koldioxid, har marknadsförts som ett sätt att minska koncentrationen koldioxid i atmosfären. Men användning av koldioxid ska mer ses som en alternativ kolkälla. Alltså om man ska tänka att så här, eller tycker jag, det här är ju verkligen en... Men att så här, i framtiden så kommer vi inte använda, eller så ska vi inte enligt våra visioner använda någon olja. Vi ska leva i ett fossilfritt samhälle. Men det måste finnas kol till olika saker. Dels liksom trä som trä och som energi och så vidare. Och det finns inte tillräckligt mycket biomassa för att vi ska upprätthålla våra behov. Det är inte säkert att vi ska det, men om vi ska det. Och då måste vi hitta alternativa kolkällor, och då kan koldioxid vara en sån.
Så du menar alltså att, men då, okej, okay, så du menar att det är väldigt energikrävande, men man hoppas att få teknik så att det blir mindre energikrävande. Och då skulle det vara värt att göra det, just för att vi kan inte göra plast av annat material. Det kan man väl i och för sig vissa.
Men man kan göra bioplast.
Men det är fortfarande kol. Mm. Ja, okej, okay, så du menar att det kommer bli en brist på övriga kolkällor, och därför kommer vi behöva använda kolet i koldioxiden.
Och så som forskningen är formulerad där som jag arbetar, så tror man väldigt mycket på en elektrifiering generellt. Att man kan använda el som energibärare istället för kol i många processer, som med bilar till exempel. Att man kan elektrifiera transportsektorn, och man kan också elektrifiera andra industrier mycket mer än vad man gör idag. Oj. För att man tror på förnyelsebar energi från sol och vind och vattenkraft och så vidare. Alltså att man inte tror att el kommer vara en bristvara, utan det kommer finnas, för det finns liksom obegränsat med citationstecken här, förnyelsebar energi.
Alltså man använder förnyelsebar energi för att fånga in koldioxiden från luften, och på det sättet kommer det inte vara en så stor börda att man gör av med den här energin, för den är ändå förnyelsebar. Ja. Okej. Okay. Ja, nu hänger jag lite mer med på vad det här innebär, men då kan man ju egentligen säga att CCU inte är till för att minska mängden växthusgaser, utan det är mer en teknik som kan användas i brist på annat kol. Då.
Ja, alltså framförallt som det tror jag att det kommer ha en fördel som ett sätt att minska koldioxidutsläppen. Alltså det är klart att det kommer att ta koldioxid från atmosfären, men inte i den liksom, inte i så här gigaton storleken som vi skulle behöva. Liksom.
Nej, för det är det jag har funderat på också, även med CCS då. Hur mycket koldioxid är det egentligen vi skulle... Alltså jag förväntar mig inte att du vet exakt vad det är, men bara att tänka på det är liksom, hur mycket måste vi ta bort för att vi ska... Det måste ju vara hur mycket som helst. Mm. Eller så, det är ändå 150 år av utsläpp.
Ja, visst.
Som man på något sätt ska suga in och in, ja.
Men det som är ändå, alltså det finns ju andra fördelar. Jag har skrivit en lista här om dagen på olika användningsområden där koldioxid används. Jag har ju tittat på det i plasttillverkning. Jag ska prata mer om det sen. Men jag vet inte om du har sett, men det finns ju sådana brandsläckare till exempel som är koldioxid.
Mm-hmm. Ja, kolsläckare. Jajamän.
Och ganska ofta när man förvarar mat i sådana förpackningar som det är luft i, så kan man använda koldioxid. För att syret gör ju att det oxiderar, och då kan saker och ting leva och så vidare. Men om det är en koldioxidmiljö så är det går långt. Och samma, en sak som jag såg, som jag inte har sett i forskningen, men som jag såg på stan för några veckor sedan, var det här med koldioxidblästring. Alltså istället för när man ska då blästra någonting, ett skrov på en båt till exempel. Som man gör. Mm. Göra rent en yta med, och då har man ofta sand och vatten. Och det blir jättemycket, vet du det? Avlopp tänkte jag säga.
Avfall.
Avfall. Ja. Avföring var det enda som kom.
Nej, det blir det inte. Sant.
Det blir väldigt mycket avfall som man måste ha, något farligt avfall dessutom, som ju ofta innehåller mycket kemikalier. Men om man då istället använder fryst koldioxid, så, som också har den här egenskapen att det blästrar rent ytan, men sen dunstar det, så då får man bara det som var på ytan kvar som avfall. Så man får väldigt mycket mindre avfall och inget vatten, utan bara ett torrt. Så jag tänker att det finns liksom massa innovativa användningsområden för koldioxid där det inte alls ses som för det kanske låter lite så här crazy att man ska göra plast från koldioxid liksom. Mm. Men jag menar att det finns redan många användningsområden i samhället idag där det inte alls är så crazy.
Bra. Där man använder koldioxid som själva gasen. Ja. För det som är lite crazy med plast är ju att man gör, absolut, om koldioxiden till någonting annat.
Jo.
Och det är också det som är coolt med det, att det går att göra så.
Jag läste, det var ganska skojigt faktiskt, häromdagen på, jag var inne på AGA, AGA Gas hemsida. Kollade på koldioxid och då så var första meningen koldioxid är känd för sina kylande effekter.
Så
tänkte jag att det är nog ganska många som inte känner till
att det är känt för sina fina.
Koldioxids kylande effekter, men däremot dess värmande effekter.
Ja, men koldioxidis har jag en gång haft hemma hos mig. Mm. Det var väldigt festligt om man hällde grej på så pjöst. Ja, det är väldigt fint. Det är väldigt kallt.
Ja,
så det är kylande också då.
Jag vet, men det var väldigt skojigt att så här...
Det är deras, apropå det här med att man ser perspektiv. Världen ut från sitt eget perspektiv. Mm. Så AGA då, de ser det på det här viset. Men du berättade ju, Ellen, att i förra veckan att du fått din artikel publicerad på det här ämnet. Och det kanske behövs nu då du sa att det finns inte så mycket. Det är ganska nytt.
Det är väldigt nytt, ja.
Kan du inte berätta, vad har du gjort?
Ja, alltså återigen det här med att man har sina perspektiv. Så våran utgångspunkt är det fossilfria samhället med alltså nollutsläpp. Och inte, man pratar i Sverige om att man ska minska utsläppen lite grann och så vidare. Utan nu går vi liksom till, för att det ska bli... bra någon gång, så måste vi sluta släppa ut utsläpp, koldioxidutsläpp. Så då måste även plastsektorn avfossiliseras och ta bort den fossila råvaran från plastindustrin. Och som jag sa förut så kommer det då eventuellt finnas konkurrerande användningsområden för biomassa. Så vi kan inte ha biomassa för både energi, mat, material och så vidare. Och därför har vi tittat då på koldioxid som ett alternativ kolråvara för plasttillverkning. Och det vi har tittat på är det här med dels energianvändningen och dels då koldioxidanvändningen. För som vi sa här nu så krävs det väldigt mycket energi för att göra om koldioxid till plast. Så vi har gjort liksom ett hypotetiskt case av att all plast i EU år 2050 är tillverkad från förnyelsebara el, vatten och koldioxid.
Och hur gick det då? Gick det bra? Nej, men kan man göra ett sånt scenario någorlunda trovärdigt och blir det liksom?
Ja, det får ju framtiden utvisa hur trovärdigt det blev. Men vi har räknat på det och det är klart att de här processerna är ganska nya och kommer förmodligen att bli effektivare. Men som sagt så jag har i alla fall räknat på det och kommit fram till att det är möjligt ur ett tekniskt perspektiv. Men att det eventuellt kommer att bli 3, kanske 4 gånger dyrare.
Med plast.
Med plast än idag. Om man skulle göra all plast från det här. Det är ju liksom inte... det tror vi ju inte. Utan som jag sa förut så tror jag att det kommer stå för en del av plasten. Men inte... Jag tror inte att det är rimligt att tänka att vi 2050 kommer ha all plast från koldioxid. Utan
nej. Men ni har räknat på existerande teknik?
Ja, och med viss förbättring.
Viss förbättring, okej. Okay. Så man kan hoppas på en teknikutveckling då. Då kanske det här med plastpåsarna som vi pratade om förra veckan, att de kan kosta 5 kronor istället för 1 krona. Ja, då är det 3-4 gånger.
Men det är andra sidan inte så att materialkostnaden är det som kostar. Alltså det finns studier på stål i bilar till exempel, så står stålet för ungefär, jag tror, ja, vad är det, 7% av bilkostnaden. Så att det är inte materialet som är kostnaden, utan det är liksom allting annat som är kostnaden. Men det jag vill säga om artikeln också är att den är open access, heter det. Så att alla kan läsa den, inte bara om man sitter på ett universitet. Så vi kommer länka till artikeln på Supermiljöbloggens hemsida. Och jag rekommenderar er i alla fall att läsa inledningen som inte är lika teknisk som resten av artikeln. Men inledningen och kanske sammanfattningen för att få en bredare bild av hur man kan använda koldioxid som råvara för plast.
Du har lyssnat på det 10:e avsnittet av Supermiljöpodden med Ellen Palm och mig Vera Telemo. För att hitta Ellens artikel går du in på supermiljöbloggen.se och glöm inte att du även kan prenumerera på Supermiljöpodden i din podcast-app. Tack och hej!